En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Den sjunde omgången är spelad, Frida. Vi har tagit oss fram till ytterligare ett landslagsuppehåll. Fan, de kommer thick and fast nu. Det är ju för sig lite spännande för oss som befinner oss mitt i ett VM-kval. Eller spännande, vi får väl se ifall vi har så mycket, ja, har så mycket att spela för efter det här uppehållet.
Nej, så Karl Starfelt gör självmål igår också. Då kände jag bara, ja, det var det sista lilla hoppet där på att vi skulle ha en slagkraftig trupp till de här matcherna.
Ja, herregud. Ja, men Isak Hien är väl skadad dessutom, så det blir väl Victor Nilsson Lindelöf som ska gå in och chefa upp den där backlinjen. Ja, det kan sluta precis hur som helst, men det är inte därför vi ska prata med varandra idag. Vi har ju en full Premier League-omgång. Vi hade ett toppmöte får vi säga på Stamford Bridge, även om det kanske inte såg ut så hela vägen om man tittade på matchen. Men det blev spännande. Och återigen, Liverpool som ju klev in i den här omgången som ligaledare har ju haft liksom väldigt mycket stolpe in under början på säsongen, andra matchen i rad. Karmans, du vet, what comes around goes around. Andra matchen i rad man förlorar en match på, i matchens sista minuter. Precis som man vann sina matcher i början av säsongen. Så kan det gå.
Ja. Toppmöte, nu ligger ju Chelsea fortsatt på en sjunde plats, men stormöte var det ju åtminstone.
Stormöte var väl det ordet jag var ute efter egentligen.
Ja, exakt. Jag tänkte nästan det. Men jag tyckte att detta var en jätteunderhållande match. Jag såg också att det var vissa som beklagade sig över spelet, men rent underhållningsmässigt tyckte jag verkligen att den här matchen bjöd på väldigt mycket. Inklusive då att Enzo Maresca som hade varit väldigt hetlevrad längs sidlinjen under hela matchen. Han hade till och med hamnat i någon hetsk ordväxling där med Liverpools bänk i samband med den här straffsituationen med Alejandro Garnacho som inte fick straff. Och det tyckte ju såklart inte Maresca särskilt mycket om. Medan då Liverpool tyckte att det var helt rätt beslut. Men oavsett så, ja, Maresca går ju bananas där. Mm. När Estevao drar in segermålet och rusar långt utanför sitt tekniska område. Jag tycker faktiskt att det är lite hårt ändå att han får sitt andra gula kort där. För det innebär att han är avstängd då till mötet med Nottingham Forest efter landslagsuppehållet. Men å andra sidan så känns det ju som att någon alltid måste få rött kort i Chelsea. Så att det är väl bättre att tränaren får det då. Så att det inte är någon spelare som det har varit i många andra fall tidigare under säsongen. Men oavsett så, Chelsea gick ju verkligen för det ända fram till slutet. Och Estevao måste man ju faktiskt säga, han ser ut att vara ett superfynd. Han är väldigt ung fortfarande och det märks att Maresca kanske inte riktigt litar på honom alla gånger sett till det defensiva arbetet. Men att han kan komma in och göra skillnad i offensiven, det råder det ju ingen tvekan om efter den här matchen.
Nej, verkligen. Jag tycker att han också lagt till med saker under de här få minuterna han har fått. När han kom in första gången så såg man att ja, men här är det ju en spelare med väldigt mycket, ja men såklart, väldigt mycket genombrottskraft, duktig en mot en och sådär. Men har han verkligen slutprodukten som krävs? Det var väl det som kändes. Och, här är det ju verkligen slutprodukt han levererar. Så att, men det är en mycket spännande, väldigt ung spelare ju som man har fått in. Och en viktig seger för Enzo Maresca som jag har varit lite ifrågasatt under början på den här säsongen.
Ja, nej men absolut. Sen tycker jag väl också att just på sättet som han är på genom hela den här matchen, att han verkligen försöker. Jag vet att precis efter Moises Caicedos ledningsmål där, som ju för övrigt är en jättefin träff.
Ja, och Caicedo gör ju en fantastisk supermatch. Ja, det här är ju planens bästa spelare utan tvekan.
Ja, precis. Och då vänder sig Maresca om precis efter det målet på publiken och försöker elda på dem. För att alltså Stamford Bridge har ju lite problem ibland med atmosfären. Och det kan säkert förklaras med att det är rätt så många turister. Jag tror att det lätt blir så också på en arena som är lite mindre, som just Stamford Bridge är, att då kanske det blir lätt så att det är många som går på matchen som inte nödvändigtvis är de som sjunger högst eller skriker och reagerar högst. Men just med tanke på att det var en match som var väldigt mycket, jag såg att Jamie Carragher kallade det för en basketmatch, och då menade han, eller åsyftade snarare Liverpool och att de tenderar att hamna i basketmatcher. Men jag tror att det också gjorde att det var en rolig match att följa, så att atmosfären var det inga problem med den här dagen åtminstone för Chelseas del. Och ja, när det blir på det sättet i slutet också, så gör ju det naturligtvis att hela stämningen bara, ja, allting bara kokar över, känslorna flödar. Men det som är slående också med Liverpool, och som jag egentligen tänkte på också i samband med matchen med Crystal Palace, det är ju att för andra ligamatchen i rad så plockar ju Arne Slott av Conor Bradley redan i halvtid. Han hade ju dessutom satt Florian Wirtz på bänken här från start, och han är ju den som, Wirtz då alltså, han är ju den som har fått väldigt mycket fokus på sig de senaste veckorna. Just det här med att han har en fet nolla i kolumnen för han har inte gjort några mål och assist sedan han anlände. Han kom för jättemycket pengar. Det är helt enkelt väldigt höga förväntningar på hans axlar. Men efter den här matchen så satt jag mest och kände att är det inte Trent Alexander-Arnold de saknar ändå? Mm. Alltså eller kanske snarare till och med två tillförlitliga ytterbackar, för att Milos Kerkes har ju också inlett rätt så slarvigt också, för Andy Robertson hoppa in där, som visserligen inte var den mest tillförlitliga förra säsongen, ska man komma ihåg. Men just ytterbackspositionerna har ju varit positioner där Liverpool har varit så stabila under så många år, och nu har man inte den stabiliteten längre, inte minst då på högerbacken. Och det märktes att Chelsea hade pratat om det här, det kan inte ha varit en slump att bollen skickades väldigt ofta mot just Garnacho som skulle utmana Bradley då. Och det var ett tillfälle när Robert Sanchez, målvakten, också langade iväg en boll mot Garnacho, och Maresca vände sig mot Sanchez med en tumme upp som att perfekt, det är precis det vi har pratat om. Så att ja, just den dagen så hade man onekligen behövt Alexander Arnolds playmaker-sida. Och ska man komma ihåg också att Alexander Arnold var den som skapade allra flest chanser för Mohamed Salah, så att det kanske inte var en slump heller att han är helt ur form och han inte riktigt hittar samarbetet där med Alexander Isak och de andra.
Sen saknade ju inte Mohamed Salah målchanser i lördags.
Nej, han väckte in ett par gånger.
Ja, han har ett par riktigt bra målchanser. Eller, för att vara Mohamed Salah, det är det läget man vill ha honom i. Men han är ju helt ur slag liksom. Och det är som att ingenting fäster. Det som brukade liksom se så självklart ut, att ja, men det trillar bollen ner. Även om det är för de flesta fotbollsspelare kanske en 50-50 chans, så satte han liksom 75% av de lägena, om du förstår vad jag menar. Nu sätter han 25% på mål. Och det är någonting som det har ju blivit lite så här, att det är klart man tittar på nyförvärven. Nu var Wirtz liksom petad idag. Tidigare när Wirtz inte har spelat så har jag känt att men det här är lite rotation och han måste få lite tid och det ska liksom vara så här. Den här gången kändes det som att Slott är lite pressad och han ville tillbaka till det mittfältet som vann honom en titel förra säsongen. Han ville ha ett mittfält som han visste lite mer hur han skulle dirigera inför matchen, alltså med Szoboszlai, McAllister och Gravenberch, och därför Conor Bradley, som är liksom har varit bra och var bra under delar av förra säsongen på högerbacken. När Liverpool har spelat som bäst så är det ju egentligen när Szoboszlai har spelat som högerback, om man ska vara riktigt ärlig.
Vilket ju blir lösningen nu igen då. Att
ja, och då blir också Liverpool lite vassare faktiskt.
Ja, och jag tror väl också att det kan låta konstigt att säga, och jag vet att det var många som höjde på ögonbrynet åt att Slott valde att flytta ner Gravenberch som mittback bredvid Van Dijk när Konaté tvingades skriva av. Men jag tycker faktiskt att Liverpools uppspelsfas blev betydligt bättre av att ha Gravenberch där. Det är som att man får in ytterligare en spelare som åtminstone kan göra någonting med bollen. Alltså annars är det är ju redan där i den lagdelen som det blir stiltje om man inte riktigt kommer in i det, att det inte riktigt klickar. Men ja, nu är det ju tre raka förluster och det har ju aldrig hänt Slott tidigare, så att en liten minikris, det får man väl ändå säga att det är, trots att de då fortsatt ligger tvåa i tabellen.
Ja, men verkligen. Och det som blir intressant nu är att det är ju på något sätt i motgång som ledarskapet verkligen testas. Det var ju, visst, det var en liten, ska man säga, minikris under förra säsongen när man åkte ut Champions League och man åkte ut Plymouth i FA-cupen och man åkte, ja men sådär, man hade ett antal liksom svaga resultat under en period i våras, vårvintern.
Förra säsongen. Ja, de var inte riktigt lika starka under våren som de var inledningsvis på säsongen.
Nej, så var det ju. Men det är ju ändå varit så att det har varit medvind för Arne Slott sen han kom in. Det här är ju första gången som han måste skruva lite. Då, under den perioden fanns det hela tiden ursäkter. Ja, men vi spelade med ett väldigt roterat lag. Ja, men det har varit väldigt mycket tuffa matcher. Ja, vi åkte ut på straffar mot PSG som var liksom Europas bästa lag. Ja, men det fanns liksom hela tiden skäl som gjorde att frågetecknena hopade sig liksom inte på samma sätt, även om resultatet gick emot under en period. Nu är det så väldigt tydligt att han inte riktigt vet hur hans bästa startelva ser ut här och nu, vilka han kan lita på. Här testas hans ledarskap på ett sätt som det kanske inte, i alla fall utåt sett, har gjort under hela hans tid, ja men nu i ett år och tre månader eller vad det är, som han har varit i Liverpool. Och det blir ju väldigt intressant, för om man ska säga någonting om Jürgen Klopp, det var ju i de här stunderna att han, Jürgen Klopps liksom resa med Liverpool gick ju väldigt mycket upp och ner. Och det var ju, eller man kan ta Pep Guardiola också, när det har kommit en motgång så har man liksom tagit sig igenom den och kommit liksom ut på andra sidan igen som ett vinnande lag. Och det är det som blir den stora utmaningen. Det är också det vi inte vet om Arne Slott. Har han det i sig? Kan han vända den här trenden? Kan han bygga om det här laget och få det här till att bli ett självspelande piano igen, så som det såg ut under förra säsongen med den truppen han ju då ärvde. Så att,
ja, problemet är ju också att ingen av de här spelarna i Liverpool nu får ju ut maximalt av sina kvaliteter. Jag menar inte ens McAllister som hyllades jättemycket förra säsongen.
Jag tycker han har varit en av Liverpools sämsta spelare den här säsongen. Han är ju så långt ifrån sin normala nivå. Riktigt, det är ett jätteproblem just McAllisters. Han förlorar liksom dueller på ett sätt som han inte gjorde. Slår bort bollar i farliga lägen som han inte gjorde förra säsongen. Eller som han inte gör när han är i form. Och han missade ju ganska stora delar av sin försäsong på grund av skada. Och vi har ju sett tidigare att han har liksom en lite längre startsträcka än andra efter att han har varit skadad. Vi har också sett när han har varit på landslagsuppehåll att han har varit svag och sådär. Han blir liksom påverkad. Han måste spela på sin högsta nivå. Han måste få de där små, små marginalerna med sig för att hans liksom fotboll ska funka, och det har inte sett ut så. Mittfältet, det är ju liksom Gravenberg som har burit det här mittfältet under säsongen så här långt för
Liverpool. Och försvaret nu också, tydligen.
Och nu försvaret, och han sa ju det efteråt, Arne Slott, att han hade redan det här bytet då på Konaté i bakhuvudet. Nu blev Konaté skadad så att han fick göra det lite tidigare än han hade tänkt, men han hade ju sett det att höger mittback hade väldigt mycket boll, och det var ju i den positionen som de hade möjlighet att liksom skapa och starta sina uppspel ifrån, och det är ju inte Konatés styrka. Och det är ju någonting som såklart Gravenberg är mycket bättre på, så att han hade det här bytet redan i bakhuvudet när Konaté gick sönder. Får väl se hur allvarlig den skadan är, men det är i första hand de etablerade spelarna som har fattats den här. Jag tycker det stora problemet är ju att Konaté har varit formsvag, McAllister har varit formsvag och Salah har varit formsvag, snarare än att nyförvärven, för det visste ju alla att nyförvärven, det tar en liten stund innan man hittar sin roll, innan man liksom blir helt självklart. Nu gör ju Alexander Isak en assist i den här matchen som är ju väldigt, väldigt tjusig. Bidrar väl inte med sådär jättemycket mer utöver det, men Wirtz kommer in i andra, står för en del fina grejer, har också en jättefin framspelning till Mohamed Salah där han är nästan fri och skjuter utanför, så att de börjar ju hitta sina liksom sina ytor och börja hitta lagkamrater och läsa av. Så att där är jag liksom lite mindre bekymrad, om jag ska vara riktigt ärlig. Det stora bekymret är ju de bärande etablerade spelarna som jag inte tycker är, kommer upp alls i nivå.
Mm, och bara en sista sak där på Chelsea också, med tanke på att de också måste byta hej vilt i sin backlinje.
Ja,
de hade ju redan ont om mittbackar som det var inför. Och när då, jag tror det är Badia Chil som kliver av först. Och sen följs han då av Achenpong, så båda mittbackarna måste av. Jag vet att efter, när Badia Chil blir skadad, då vänder sig man sitter så nära Chelseas bänk. Det är därför jag har haft så stenkoll på Enzo Maresca under den här matchen. Och han vänder sig om och mumlar någonting som ser ut att vara någonting i stil med liksom fuck off. Eller, ja. Han var inte helt nöjd med att liksom, skadorna bara avlöste varandra. För det är ju en position som sagt där han verkligen har fått klippa och klistra för att få ihop det. Men jag tyckte faktiskt att de mittbackarna gjorde ett riktigt bra jobb i den här matchen. Och sen så lyckas de ju som sagt stå emot då, trots att de måste ändra om lite. Så att det är ju, där visar ju Chelsea verkligen en styrka. Så att det här var ju verkligen en sån match där publiken säkert känner att ja, men det här är någonting vi kan bygga vidare på då efter ett par resultat som inte har gått med dem.
Ja, bara stanna lite grann på Moises Caicedo igen också. Vi nämnde honom såklart, det var ju ett otroligt mål som han gjorde, men han var ju helt suverän, och han har ju varit en av ligans absolut bästa spelare under den här säsongen. Även om Chelsea har varit lite upp och ner i prestationerna, så har ju han varit en av ligans absolut bästa mittfältare den här säsongen, så är det ju bara, och det underströk han ju i den här matchen.
Ja, som sagt, det hjälper ju när de inte drar på sig en massa röda kort, förutom Maresca då.
Ja, precis, förutom Maresca. Vi tar oss vidare därifrån till de nya ligaledarna Arsenal, som hanterade West Ham 2-0.
Sunderland. Eller vad sa du?
Ja, det är Arsenal West Ham.
Jag har Arsenal, sorry, jag tyckte du sa Man United.
Nej, nya ligaledarna sa jag. Det är inte Manchester United.
Sorry, förlåt, jag fick helt... jag hörde helt fel.
Ja, men 2-0 blev det ju båda matcherna, så på det sättet var det ju rätt. Nej, men det var verkligen den känslan jag hade med Arsenal. Jag identifierade också lite hur man har börjat få nytta av Victor Gyökeres. Först och främst Arsenal, det klart bättre laget. West Ham skapade ett par liksom målchanser sådär, men det var liksom, den här segern var på något sätt aldrig hotad, var känslan.
Nej, och man ska ändå komma ihåg att det här är ju ett möte som man har förlorat de två senaste säsongerna på hemmaplan med två olika tränare dessutom. Först var det väl David Moyes för såklart, och sen så Graham Potter då säsongen därefter. Så att man ens vinner den här matchen, det kan låta som att ja, men West Ham har så många problem och ligger så långt ner i tabellen så att det här är bara en match som ska avverkas. Ja, men det har ju varit Arsenals problem att man inte riktigt har kunnat avverka den här typen av matcher bara så där. Men nu har man ju den här truppbredden, jag tror man har självförtroendet också för att faktiskt kunna göra det, och förmågan att spela lite annorlunda. Mycket tack vare, precis som du är inne på, Victor Gyökeres, som ju har ett helt annat typ av rörelsemönster. Och jag tyckte väldigt synd om Gyökeres i samband med matchen mot Olympiakos, för att han hade väldigt många chanser. Och det är ju dessutom han som ligger bakom ledningsmålet, för att det är hans avslut som går i stolpen som Martinelli trycker in sen. Och det märktes att Gyökeres nog var riktigt besviken efter den matchen, för att han var först ut i omklädningsrummet och bara rusade dit. Så jag kan tänka mig att han säkert känner det här trycket också av att han är trots allt striker. Han gjorde så många mål i Portugal, så att folk kommer ju, som inte ser Arsenals matcher, de kommer ju bara värdera honom utifrån hur många mål han gör. Men jag tycker också det är viktigt att precis som vi har varit inne på med Isak och Wirtz i Liverpool, det tar ju alltid lite tid när det kommer in en helt ny spelartyp som ju Gyökeres är. Och så länge de får med sig de här segrarna, så länge andra kliver fram och gör målen, så är det ju ingen fara i sig. Och Gyökeres kommer få fortsätta spela väldigt mycket nu, eftersom att Kai Havertz tror han kommer vara tillbaka i november, eller det pratas om det. Så att det kommer bli fortsatt många spelminuter för honom att visa upp sig och bidra. Jag tycker att han jobbar väldigt hårt. Återigen slående också med Arsenals bänk, hur Martin Ødegaard, han tvingas utgå skadad igen, vilket är trist för hans del, för han var väldigt, väldigt bra mot Olympiakos, bäst på planen. Mm. Och trots att man tvingas göra det bytet och Rice kliver upp lite högre eftersom att Subimendi kommer in, så han tar den djupare rollen, så är de så himla säkra i sina positioner nu i Arsenal att det spelar ingen roll att de måste ändra om lite, för att helt plötsligt poppar Rice upp i de ytorna där Esse poppade upp innan de gjorde det bytet. Mm. Så att de har verkligen den bredden som får en att känna att oavsett vilka skador de åker på, så länge de inte, jag menar, Bukayo Saka, nu har inte han någon i Madueke som sin backup, eller tvärtom för den delen, så att skulle det vara så att Saka blir skadad så skulle ju det vara ett jätteavbräck naturligtvis, men samtidigt har Arsenal den här bredden nu där man känner att ja, det här kan ju hålla hela vägen ut just på grund av det.
Mm. Jag tyckte det var, och just den där ytan som du pratade om, det är den som jag tycker är en skillnad med Arsenal i år, för att det var ju två situationer som var väldigt lika varandra. Man kommer ner på högerkanten, och där tidigare, om man hade spelat med Merino, eller man hade spelat med Kai Havertz, eller vem man hade spelat med, även med Gabriel Jesus, när man kommer ner på den där högerkanten, så hade det varit en forward som hade sökt sig till situationen för att finnas kanske på ett tillbakaspel eller finnas på ett kombinationsspel eller någonting. Nu har man istället en Victor Gyökeres som inte närmar sig situationen, utan han tar plats centralt direkt. Och i och med att han gör det, och så trycker han ju ner backlinjen mot målvakten. Alltså vid första läget, det är där Esse skjuter över. Alltså det är så, blir så tydligt att eftersom Victor Gyökeres, Han har inte haft någon tanke på överhuvudtaget att liksom komma ut och närma sig spelaren som har frispelats på kanten, utan hans fulla fokus är att gå på mål. Där når han ju bollen och så blir det en tilltrasslad situation, och plötsligt så är det en stor tom yta bakom honom där Esse dyker upp och lyckas placera bollen över. Sen går det några minuter, sen har vi en till situation på högerkanten där man har spelat sig igenom. Där når ju inte Gyökeres bollen, men bara att han har liksom tagit den löpningen in rätt mot målvakten som en centertank. Så han har dragit med sig backlinjen. När returen kommer ut så är Declan Rice helt ensam i exakt samma position som Esse tidigare. Och det där tycker jag är någonting som ger Arsenal en ny dimension den här säsongen, och någonting som Victor Gyökeres verkligen bidrar med. För att det är hans instinkt. Hans instinkt är inte att han ska ut och kortpassningsspela med Bukayo Saka eller vem det nu än är som har tagit sig ner på kanten. Hans instinkt är att han ska gå rätt på mål. Och med det så öppnar han upp andra ytor för spelarna bakom. Och det var så intressant att vi fick liksom två situationer som var så lika varandra, där båda ledde till ett fritt skott från straffpunkten ungefär.
Mm, ja, precis, det var det jag menade. I och med att Subimendi kom in så tvingades man ju ändra om där på mittfältet. Och Declan Rice har ju inga problem med att gå från det ena till det andra.
Nej.
Han kan ligga djupt och sen så kliva upp i den rollen. Och det är just den flexibiliteten som gör att man känner att Arsenal-spelarna verkligen är bekväma i det här spelsystemet nu, och att de också hittar den här raka bollen lite oftare än vad man gjorde tidigare. Att det inte blir riktigt lika mycket spel i sidled. Och det hjälps ju också av att Esse spelar, för att han är inte den spelaren som drar en passning i sidled. Han tittar liksom bara framåt. Så att, ja, Bukayo Saka verkar inte vilja släppa straffarna, åtminstone. Jag vet att Mikel Arteta var inne på det i augusti, att Victor Gyökeres, han är nog den bästa straffskytten vi har nu, sa han. Men det var Saka som klev fram och drog in den, och det kan man förstå. Han måste nog göra någonting för att missa, framförallt för att Victor Gyökeres ska ta dem ifrån honom.
Ja, herregud, alltså. Han är Bukayo Saka fortfarande. Det ska rätt mycket till för att man ska in och plocka straffarna från honom. Så är det ju. Nej, men övertygande Arsenal, och får kliva in nu då till landslagsuppehållet i ensam serieledning. Det tror jag att Mikel Arteta mår bra av. En tränare som har varit pressad den senaste tiden, det har varit som det alltid är runt Manchester United, mycket tyckande från alla möjliga håll och kanter, runt Amorim, runt spelarna, runt allt möjligt. Här var det Sunderland på hemmaplan. Nu var man ju liksom bara tvungen att leverera. Och det gjorde man. Speciellt i första halvlek så var ju Manchester United, det överlägset bästa laget. Sende Lammens mellan stolparna. Benjamin Šeško fick göra sitt första mål på Old Trafford. Mason Mount gjorde ett riktigt, riktigt fint mål. Det ser ut liksom som Chelsea Mason Mount igen. Det var oerhört mycket positivt att ta med sig för Ruben Amorim från den här matchen i stormen Amy-regnet som det dessutom var. Det var ju väldigt mycket väder den här helgen i Storbritannien.
Ja, jag tror dock att vi här i London åtminstone klarade oss rätt hyfsat, för att jag spelade till och med en paddelturnering på lördagen utomhus, så det gick hur bra som helst. Så att det var inte riktigt lika kraftiga stormbyar här.
Nej, västkusten och sydkusten var det lite, på fredag kväll där i Bournemouth såg ju sådär ut, får man säga. Vi kommer till en match lite senare.
Sen är Lammens are you Peter Schmeichel in disguise, sjöng de ju från läktarna, och det är väl kanske lite att ta i, men man kan ju förstå samtidigt också varför Man United-supportarna är så exalterade över att ha en målvakt som kan inte ser sådär värst osäker ut mellan stolparna. Nej. Han klev ju upp också, eller han hoppade upp och tog någon höjdboll där som publiken också blev jätteengagerade i, eller glatt överraskade av, höll jag på att säga. Men att han hade åtminstone en stabil Premier League-debut, så att det båda väl gott inför fortsättningen, för att det har ju varit en position där Man United onekligen har brustit. Så att, ja, den biten fungerade ju bra. Han fick hålla nollan också. Det var säkert viktigt för honom själv. Mason Mount har ju varit bra varje gång han har spelat för Man United. Och det är inte speciellt konstigt då att Amorim väljer att sätta Cunha på bänken, tycker jag. För att han vill ha in Mount för att han är så pass spelintelligent och kan på något sätt förstå det här spelsystemet också. Och kliva ner och ge det understödet som man kan behöva ge. Sen är det klart att alltså i andra halvleken så man ser ju ändå att det svajar till i Man Uniteds backlinje emellanåt. Just det här med positioneringen återigen, att strukturen kanske inte riktigt sitter. Man lämnar spelare lite för fria. Men ja, 3 poäng, 2-0, det här var ju verkligen vad Amorim behövde.
Ja, det var ju en situation där när Sende Lammens var ute och skulle ta en boll utanför straffområdet som såg rätt feltajmad ut. Där, jag minns inte vem det var från Sunderland som tog sig igenom. Fick ju istället gult kort för filmning där, så att det var ju inte någon ojusthet.
Vilket ju inte var rätt, alltså Traoré skulle ju inte ha
Nej, det var ju väldigt, han blir ju trängd i situationen. Sen skulle det inte varit någon utvisning eller något sånt, men gult kort för filmning var ju väl hårt. Men där kände man ju, där kände jag så här att hade det här varit Manchester United för någon säsong sen, så hade man varit helt säker på att, ja men då hade det där benet kommit ut, det hade blivit ett rött kort, ja men en bra debut slutar med ett fiasko, 3 matchers avstängning eller ja men någonting. Nu blev det inte så, det var som att den där bollen liksom studsade lite stolpe in, och det är väl kanske precis det, man måste ha lite flyt i de här situationerna också. Som gör att det kanske vänder nu då för Ruben Amorim och Manchester United. Vi får se. Det var ett steg i rätt riktning åtminstone. Vi får säga någonting om Röfs också i Sunderland som fortsätter vara sanslöst bra. När Manchester United tryckte på där kunde ju stått både 3 och 4-0.
Verkligen, han registrerade ju faktiskt fler räddningar än vad Lammens gjorde. Jag tror att Röfs hade 4 och Lammens 3. Så att, jag håller med, jag tycker också att Röfs har varit... Visst, han gjorde något misstag där för några veckor sedan, men jag tycker överlag att han har varit riktigt bra den här säsongen.
Ja, verkligen. Vi tar oss därifrån då till Leeds Spurs. 1-2 slutade den matchen, den tidiga matchen i lördags. Det här var Mohamed Kudus match i väldigt hög utsträckning. Och det, jag tyckte det var så fascinerande, för om man tittade på Spurs anfall, det var alltså Mathys Tel, Udogi, Kudus och Simmons. Snacka nykomponerat anfall. Frontfyran där, och de levererade. Det såg ju stundtals otroligt liksom flytande och härligt ut när Tottenham spelade.
Ja, på bekostnad av Lucas Bergvall dock, som ju inledde på bänken och aldrig kom därifrån. Och det var väl för att Thomas Frank kände där på slutet att han ville hellre göra det bytet med Pape Sarr då, när det är han som kommer in för Simon, som jag inte är helt snett på det. Men här såg man ju ändå, det var ju ett bra... det var ju ett bra steg framåt för Tottenham sett till deras anfallsspel just då. Mm. Precis som du är inne på, alltså Kudus, det är det här vi har pratat om, att så länge han liksom kan hålla uppe sina prestationer så vet vi att han kan leverera på det här sättet också. Och det var ju skönt för honom själv att få göra det där målet också, för att det, ja, jag tror han känner, han är ju en sån humörspelare som väl verkligen behöver de här medgångarna för att, ja, för att man ska få ut det absolut bästa av honom. Så att det var viktigt för Tottenham att, ja, att studsa tillbaka, vill jag på säga. Men ja, man fick ju bara med sig 1-1 mot Wolves i en prestation som var allt annat än bra. Sen är ju Leeds, ja, de fortsätter ha oflyt tänkte jag säga. Alltså de skapar ju mycket i den här matchen, men sätter inte sina chanser. Och då blir det svårt att få med sig någonting i Premier League. Så att det där är ju någonting som Farke verkligen måste bygga vidare på eller jobba med, om de nu ska lyckas hänga kvar den här säsongen.
Ja, precis. Alltså det...
Stroik är olycklig också. Det är ju han som, vad säger man, det är han som styr in båda målen ju faktiskt. Ja. Så att, lite olyckligt för hans del.
Mm. Nej, men jag tyckte det var väl egentligen en ganska klar seger för Tottenham. De var ett större hot offensivt, och Xavi Simons tyckte jag, han är ju lite sådär, han driver lite ut och in i matcherna, han kan bli lite osynlig mellanåt, men när han väl får bollen vid fötterna och han får löpningar runt omkring sig, så är han ju väldigt, väldigt smart i hur han levererar sina passningar, hur han rör sig, kan ta små, alltså det var ett tillfälle där han hade Udoge, tror jag, utanför sig, hade möjligheten att spela ner den, ta den ytterligare en touch liksom in för att få försvararen emot sig och sen flippa bollen ner mellan två spelare, och istället gav Udoge ett mycket bättre läge än vad han hade haft om han hade spelat den direkt. Så den där typen av playmakerspel från Xavi Simons som jag imponerades av i den här matchen. Och
skapar ju mest i Tottenham.
Det kan bli svårt att knipa den. Den tian ifrån honom om han fortsätter så här för både Lukas Bergvall och för Kulusevski när han kommer tillbaks, om man ska vara riktigt ärlig. Vi tar oss därifrån då till Newcastle Forest, ytterligare en svag insats från ett bra Forest. Man tittar på pappret, man tittar på spelarna, Elliot Anderson, det är Gibbs White, det är liksom alla är där, och det är liksom som att det bara inte funkar längre, och Postecoglou är ju efter bara några veckor vid rodret rejält pressad.
Ja, alltså de inledde ju matchen rätt hyfsat, men får ju inte resultaten med sig, och ärligt talat så tittar man på statistiken också, så skapar de inte speciellt mycket överlag. Jag minns inte sett till hur mycket Newcastle skapar, så att jag vet inte, alltså jag vill inte heller sitta och, man ska inte sitta och vara skadeglad, men vi flaggade ändå för att det kunde bli så här. Alltså det är vanskligt att göra den här typen av skifte mitt under säsong. Alltså sett till då att Nuno liksom befinner sig på ena spektrumet av, ja men tränarspektrat så att säga. Och sen så har man Postecoglou då som spelar på ett annat sätt. Det är väl klart att det tar tid för spelarna att komma in i det. Och ju fler förluster man åker på också, eller ja, när man inte får med sig resultaten, desto mer blir det ju också att man kanske börjar tvivla på att kan vi än spela på det här sättet och få med oss resultaten. Så att det var ju ett riktigt lågvattenmärke för Forest del då när de förlorade mötet med Midtjylland tidigare i veckan. Och då sjöng ju också supportrarna om Postecoglous avgång. Och där kan jag också bli lite irriterad på att man... Ja, men Postecoglou var ju irriterad över det här efter matchen och menade på att ja, men det finns inget tålamod, bla bla bla. Ja, men å andra sidan, du satt ju på din första presskonferens och pratade om att Nottingham Forest skulle vinna titlar. Alltså då blir det ju så här, då höjs ju... Det var det jag menade också när jag sa att man kanske inte riktigt ska lägga ribban så högt heller. Alltså Nottingham Forest har liksom inte legat på överhalvan av tabellen så länge ändå. De måste ju först etablera sig och sen måste man ta allting stegvis. Och där är ju Marinakis en tränare med så pass höga ambitioner att han kanske inte riktigt kan dra i sin egen handbroms. Men då har man också Postecoglou som på något sätt själv har bäddat för det här. Att han ska få den här kritiken nu. Och han var ju väldigt snarstucken efter matchen på sin presskonferens. Och ja, jag vet att det är många som tycker han är skön.
Är det verkligen någon som tycker det fortfarande?
Jag vet att jag... vem var det? Ja, men någon podcast, jag tror det var BBC's kanske. Eller om det var radio jag lyssnade på. Där de liksom tyckte att ja, när han är så fantastisk personlighet. Och jag bara tänkte att ja, men då har du ju aldrig jobbat med människan heller.
Nej.
Alltså när, varenda person som jag har träffat som jobbar som reporter eller floor manager som det heter. Som liksom styr över ja, men intervjuer och sådär efter matcher. Ingen av dem har varit särskilt exalterade över att Postecoglou är tillbaka i Premier League. Jag tycker det säger rätt så mycket om hur, ja, på vilket humör han brukar vara på efter matcher. Till och med när hans lag vinner så är han inte speciellt glad. Sen absolut så har det funnits tillfällen där han har varit trevlig. Jag menar inte att han alltid är en otrevlig människa. Men ja, jag kan känna lite också att han... Genom att vara så tydlig med att Nottingham Forest ska vinna bucklor och ha alla de här fantastiska framgångarna, då bäddar man också själv för att supportarna kommer att kritisera en om resultaten inte går med en. Och det har de inte gjort nu under rätt så många veckor.
Nej, det har de inte. Och jag menar, det var... Visst, han var jovialisk och lättsam i början i Spurs där i några månader. Sen har han ju mest surat, tycker jag. Sen dess, jag vet inte, den där bilden utav Ange Postecoglou som en sköning, good day mate, och så vidare, tycker den försvann för ganska länge sedan. Och sen han kom till Forest här, så är det ju, ja, men jag menar, det är ju full storm i motvinden liksom, och då är det klart att det, då finns det ju inte så många anledningar att dra på smilbanden heller.
Nej, så säger ju inte jag att han ska få sparken imorgon. Det är inte det jag menar, för att nu har ju Marinakis, det är ju snarare han ändå som kritiken ska riktas mot. För att det är han som, var han som valde att, och kände att ja, men Nuno är inte värd att fortsätta med efter hans, ja, men allting som pågick bakom kulisserna där och hur de inte kom överens med varandra, med sportchefen är du och så vidare. Så det är han som har valt att göra den här förändringen. Nu får han stå för det. Men ja... Jag är fortfarande inte övertygad om att det var rätt val. Och nu ligger de rätt så alltså knivigt på det ändå. Det är 17:e plats på 5 poäng. De har alltså en poäng ner till nedflyttningsplatserna. Premier League är ju så här också. Det kommer inga enkla matcher egentligen. Och härnäst är det väl Chelsea till och med. Efter landslagsuppehållet. Men nog om det. Vi får väl kanske prata lite om Newcastle också. Det är en favorit, Valtemar.
Ja, nej men vi får se det. Alltså, XG i den här matchen är alltså 3,28 för Newcastle mot 0,29 för Forest. Det berättar en hel del om hur den här matchen faktiskt såg ut. Valtemars straff vill jag att vi ska prata om.
Ja, vad händer där? Det är en av de konstigaste straffarna jag har sett, men samtidigt så bra.
Ja, men den är ju helt lysande ju. Det är ju,
men hur går den in? Det känns som att den ska sitta 20 meter över målet.
Ja, det ser ut som att den är på väg att gå högt över, men den smiter ju, det är ju rätt, den är rätt i krysset. Alltså krysset är ju alltid ledigt. Det är sen gammalt. Det var en otrolig
tydlig straff. Vad tycker du om hans ansats också? Alltså när han,
alltså
det är som att han släpar benen efter sig precis innan han slår till bollen. Jag har aldrig sett något liknande.
Ja, den var mycket märklig. Det var ju inte världens tryck i straffen heller. Det var liksom en bredsida mitt upp i klykan. Den var svår att förklara faktiskt.
Men otroligt. Jag tror inte Selsens reagerar. Står inte Sels bara kvar, om jag inte minns helt väl. Målet, att han hinner inte ens reagera.
Jag minns faktiskt inte hur Sels reagerade. Jag minns bara hur jag själv reagerade med liksom att jag frustade rakt ut.
Men det går ju bra för honom. Det här är ju en straff, men han har ju ändå 3 Premier League-mål på 4 matcher.
Jag var tvungen att ta upp den här för att se hur Sels reagerar. Det är rätt bra tryck i den och han står kvar på hälarna på linjen. Men det som är lurigt med den, varför det ser så konstigt ut, är för att han tar sitt stödjeben så otroligt nära bollen. Alltså stödjebenet är liksom en decimeter från bollen, så det ser ut som att han slår ihop fötterna när han skjuter. Jag vet inte ifall det är ett sätt, för det ser ju högst liksom medvetet ut. Jag vet inte om det är ett sätt att försöka maskera sin kroppsställning i vilket hörn han ska slå den.
Han har ju inte direkt Alexander Isaks elegans, men nej, det skiter man ju fullständigt i Newcastle, för så länge han gör mål så är man ju
verkligen
nöjd.
Och han är ju nära att göra ett tidigare. Det var ju han har en boll i ribban där som han gör väldigt bra på att liksom fiska upp en andra boll in i straffområdet och få iväg ett rappt avslut på. Ja, det är riktigt imponerande. Han har ju redan gjort två mål med huvudet, bara en sån sak. Han gjorde ju ett på hela förra säsongen.
Ja, men det är minimum för en spelare som är
som är två meter lång.
Ja.
Ja. Jo, men det har inte, han är ju inte en profilerad nickmålsspecialist på det sättet, trots sin längd, utan han är ju faktiskt i första hand känd för sin förmåga med fötterna, och den visar han ju också upp, att han har otroligt fin teknik med fötterna och duktig i passningsspelet, och det är en fascinerande fotbollsspelare, och jag tror inte att Newcastle saknar Alexander Isak överhuvudtaget.
Jag måste lyfta fram Bruno Guimaraes också, som ju är den som gör 1-0-målet. Tyckte att han har en väldigt bra match med kaptensbinden på armen. Mm. Men det är som du säger, att de försöker ju fortfarande anpassa sig efter livet efter Isak. Och nu har de ju kommit en bit på vägen, men det blir intressant här nu med Wissa, hur Eddie Howe kommer formera. För jag tror... Wissa kommer nog tillbaka ganska snart. Jag tror att det är sagt mitten av oktober. Mm. Så skulle det kunna vara så att han kan spela både Valtemade och Wissa, eller ja, hur kommer han lösa den biten när Wissa väl är i fullt slag? Det blir intressant att se.
Ja, nej, men det finns ju en potentiell riktig old school big man small man kombination där. Valtemade påminner ju väldigt, väldigt mycket om Peter Crouch. Bra fötter för en big man och så vidare. Men han har ju kanske ännu lite mer på sin repertoar. Ska inte säga att Peter Crouch var riktigt, riktigt bra när han var som allra bäst också. Men Peter Crouch var ju också väldigt, väldigt skicklig som the big man till en mindre anfallare i många av lagen han spelade. Så att Eddie Howe har nog en plan för att han ska få ihop det där.
Ja. Ja, han är ju, Wissa är faktiskt inte så lång, 176 centimeter.
Nej, precis, väldigt, väldigt snabb, duktig djupledsspelare. Jag vet inte, det skulle kunna bli någonting av det om de spelar tillsammans. En 4-4-2 liksom, rätt upp och ner. Ja, varför inte? Vi tar oss till Everton, vad heter den? Hills Dickens Stadium.
Hill
Dickens Stadium.
Dickinson. Ja, alltså det är ju, vad är den, advokatfirma, någonting sånt i den stilen.
Något sånt.
Som har lyckats få de här namnrättigheterna. Otroligt märkligt, tänkte jag säga. Men rätt så oväntat. Det brukar ju vara något större företag. Ja. Eller i den stilen. Men Hill Dickinson får vi kalla den.
Ja, valfri läskedryck, bettingbolag, kryptovaluta. Men nej, här är advokatbyrå.
Om det nu är det. Jag tror det är någonting.
Om det nu är det. En match som Palace ju dominerar ganska länge, har ju ledningen fram till, vad är det? 60:e minuten eller något sånt där. Innan Everton.
Nej, det är faktiskt 76, tror jag.
Det är så pass till och med.
NDI.
Just det. Och sen Jack Grealish. Det var inte det vackraste målet han gjort i sin karriär.
Han är där.
Han är där och står i vägen och bollen studsar in. Och han blir matchavgörande igen då för Everton. Lite surt för Crystal Palace. De har ju otroligt mycket målchanser som de bränner. Pickford gör det ju bra, men ofta, alltså, Mateta rullar ju en boll med helt öppet mål utanför stolpen bland annat. Och, ja, Mateta level har gått och lagt sig på kvällen där och känt att han skulle gjort lite mer utav chanserna han fick.
Deras svit stannar vid 19 obesegrade matcher.
Just det,
i
just
rad.
Det.
Mm. Så att det här var ju ingen dålig seger för Evertons del, även om de nu har vänt en hel del matcher mot Crystal Palace vid tidigare tillfällen. Jag tycker att jag har det någonstans i bakhuvudet eller i minnet snarare. Men David Moyes, han inser ju efter första halvleken att Everton spelar inte alls bra, så han gör ju ett par förändringar som får stor effekt. Det är ju dels då att han plockar av Barry, sätter in Beto. Det känns inte riktigt som att Moyes har bestämt sig för vem han primärt ska starta den här säsongen, utan han alternerar mellan Barry och Beto beroende på hur de presterar, och det kan man ju förstå för att Barry var inte speciellt involverad. Beto kommer in och gör det bättre. Alltså han blir ju lite mer av en spets, alltså någon man kan söka på lite annat sätt än vad man kan söka Barry på. Och Alcaraz kommer också in, istället för Tyler Dibbling. Så att där får man en effekt av just de bytena, även om det tar ett tag, som sagt, innan de får in det där kvitteringsmålet. Och sen så Jack Grealish då, som håller sig framme. Bara säga en grej också om Hill Dickinson. Det här, det har ju oftast varit, kan ju ha varit någonting negativt att flytta från en arena, särskilt när man kommer från en så pass mytomspunnen och ja, en arena som har så stor betydelse som Goodison Park har haft för Everton. Men jag tycker verkligen att de har akklimatiserat sig väl. Och det känns åtminstone, nu har jag inte varit där själv, men det känns åtminstone som att de får till ett riktigt bra tryck. Sen hjälper det kanske att man gör mål så pass sent som i 93 minuter, men det verkar ändå som att supportarna tycker att hela flytten har blivit rätt så bra ändå.
Ja, men alltså verkligen. Alltså, Everton är ju tillbaka till det Everton som vi känner och älskar på något sätt. De kommer vara svårslagna på hemmaplan mot precis vilket motstånd som helst. Så är det bara. Det kommer inte alltid vara det vackraste spelet. Det kommer inte alltid vara helt övertygande, men det kommer alltid vara svårspelat mot Everton, och de kommer vara med där uppe. De kommer inte vara indragna inom bottenstriden den här säsongen. De kommer ligga där strax bakom Europaplatserna, fiska. Har man en bra säsong så är man med och utmanar. Har man en sämre säsong så ligger man någonstans runt mittensträcket. Det här är det Everton under David Moyes som vi lärde känna under herrans massa år, och det är ju tillbaks igen till supportrarnas stora förtjusning, skulle jag säga, för det har ju varit en ökenvandring under många år med Everton med betydligt sämre utsikter än så.
Ja, och det hjälper också att han har en spelare som Jack Grealish som ja, men verkligen flyger nu ju, och ja, tycks älska fotboll igen, och gör han bara det så kan han göra väldigt mycket på planen också.
Verkligen. Nej, det är en otrolig fotbollsspelare när han väl får spela ut, och nästa omgång så är det ju Manchester City man möter. Då får han inte spela överhuvudtaget, för han är utlånad, och de där reglerna tycker jag fortfarande är jävligt märkliga, men såna är de. Vi kan väl ta oss till Manchester City då, eller till Brentford rättare sagt. Erling Haaland gjorde mål. Det är min enda punkt runt den här matchen.
Som han alltid gör.
Nej, men han har ju, som vi har varit inne på här, han har ju bestämt sig för att vinna den där guldskon igen den här säsongen. Och det kommer han göra. Jag tvivlar inte en sekund på att det är han som kommer vinna skytteligan. För bara sättet som han gör det här målet på, hur han liksom bara skakar av sig Sepp van der Berg och trycker in den, det är grymt imponerande. Alltså, vilken striker det är.
Ja, jag vet att vi har varit inne på att han verkar må väldigt bra just nu. Mm. Och så här, alltså, inte enbart för att han gör mål, utan han verkar må bra i sig själv. Mm. Och jag tycker alltid att det är lite fascinerande det där med när spelare skaffar barn. För att på vissa spelare, som i Haalands fall, jag vet att han pratade om det också inför det här mötet, att han kanske känner sig lite lugnare i sig själv numera. För att varje gång han kommer hem, eftersom han nu har barn, så kan han koppla bort från fotbollen på ett sätt som han inte kunde tidigare. Och jag vet att Dejan Kulusevski också har pratat om det som någonting väldigt positivt för hans del. Medan man ser på andra spelare, kanske inte riktigt får samma effekt, utan det blir motsatt effekt, att de faktiskt kommer av sig lite. Men i Haalands fall så har det uppenbarligen varit bra att bli pappa, eller han har ju ett minst har lagt in en högre växel den här säsongen och öser in mål just nu. Sen tyckte jag väl att Brentford spelade Man City lite grann i händerna också under första halvleken, för att det bästa mot Man City är egentligen inte att backa hem på det sättet. De är rätt så bra på att luckra upp lågt stående försvar, utan det är först när Brentford faktiskt börjar kliva upp lite högre, som efter halvtidsvilan där, och sätter lite press på Man City, det är då man kan locka fram lite misstag ur dem. Sen så står ju Donnarumma för en fin räddning när Thiago får ett läge där. Det är väl Guardiol som får sin nick helt fel. Så att Donnarumma står ju också för sin del, även om han också har ett skakigt ögonblick där när är det Kevin Schade som kommer flygande och så spelar han bollen rakt på honom ut till hörna. Kunde ju faktiskt ha blivit ännu värre eller kunde ha blivit olyckligt för hans del om den här studsen då hade studsat in i mål, så att säga. Men utöver det så var Donnarumma också stabil, så att en stabil insats överlag från Manchester Citys sida.
Ja, jag tror också den stora grejen, bara om jag cirklar tillbaka till Haaland, är att han ser helt smärtfri ut. Han ser helt skadefri ut, vilket jag inte tror han har varit under förra säsongen, utan han drogs med småskador, han drogs med, jag tror han spelade lite hämmad, han ser helt ohämmad ut i kroppen, alltså det utväxling han har i löpdueller, i närkamper, i sina avslut, det ser ut som det är 100% på Haaland just nu. Vi tar oss till Birmingham då, Aston Villa Burnley 2-1. Nu har det väl börjat lossna lite grann för Unai Emery och gänget. Daniel Malen, som jag har varit rätt skeptisk till, ska erkänna, med båda målen. Två fina mål, verkligen. Det har, såg jag inte riktigt komma, men jag ska vara riktigt ärlig. Tycker han har sett lite trubbig ut sedan han kom till Aston Villa. Men här blir han ju matchhjälte.
Ja, det finns ju andra spelare som också har sett trubbiga ut och fortsätter se trubbiga ut, som Ollie Watkins. Mm. Sitter vi och väntar på att han ska komma igång, och Morgan Rogers är ju en annan, nu för han en assist här, men han är ju annars en spelare som också har fått utstå rätt så mycket kritik.
Tyckte han var bra i den här matchen dock. Det är ju väldigt mycket Morgan Rogers i många av anfallen.
Ja, de börjar ju komma tillbaka och se lite mer ut som sig själva igen. Och jag tror också att det här mittfältet med Kamara och Bogard funkade väldigt bra. Och han är ju en spelare, Bogardo, som har kommit fram från de egna leden. Även om, ja, han är väl holländare, va? Hoppas jag inte säger fel, jag tror att han är holländare. Men oavsett så tycker jag väl att de gör en bra match tillsammans. Så att ett fall framåt för Aston Villa ändå, även om det fortfarande finns förbättringspotential.
Mm. Ja, verkligen. Nej, men alltså, som det är just nu med Aston Villa, så behöver de ju bara inte halka för långt efter Europaplatserna. Och att spela hemma mot ett rätt så begränsat Burnley, får väl ändå säga. Det här är, min känsla är mer och mer att Burnley inte kommer kunna utmana speciellt många omgångar till om att stanna på översträcket.
Ja, du får ändå tänka att de har haft ett ganska tufft spelschema ändå. Mm. Alltså, jag tänker att de inledde där mot Man United. Ända tillbaka så är det ju faktiskt, alltså Tottenham var ju första matchen, och sen så då hade de ju Sunderland, en match som de vann, och sen så Man United borta. De hade Liverpool, Nottingham Forest där de plockar poäng, Man City borta, Aston Villa borta. Nej, så jag tycker att alltså, ska man slå ut över de matcherna, så ser det ju faktiskt inte, det ser inte jättenegativt ut, sett till att de har ju bestämt sig för att det är den här defensiva approachen vi ska köra på, och jag tror mycket väl att de kan plocka en hel del poäng den här säsongen. Men som sagt, det här är Premier League, så att även om spelschemat framöver kanske blir lättare i och med att de möter Leeds och Wolves och...
Nyckelmatch är ju nästa omgång mot Leeds, verkligen. Mm.
Ja, och Wolves också egentligen, med tanke på att de ligger sist i tabellen för närvarande. Så att, ja, två viktiga veckor där för dem.
Ja, ska vi ta oss till Wolves då när vi ändå är i Birmingham? Det såg ju länge ut som att man kanske skulle kunna få med sig en trea den här gången.
För andra omgången i rad. Ja. Inte konstigt att Vitor Pereira blir så frustrerad att han sparkade en boll mot domaren och fick ett rött kort och fick sitta större delen av matchen uppe på läktaren. Men nej, det ville sig inte den här gången heller. De väljer ju att, de startar med en fyrbackslinje, Wolves då, och tyckte att de såg väldigt välorganiserade ut i just den fyrbackslinjen. De pressade högt och så vidare, och Brighton var ändå lite skakigt. Och sen så väljer de då i andra halvleken att ändra till en fembackslinje, vilket de har fått mycket kritik för också, för att man menar på att, ja, men sen slår de ju av på fokuset där när Van Hecke trycker in kvitteringen i 86 minuten, och så försvinner liksom de tre poängen och man får bara med sig en. Men det är svårt också, tycker jag, att sitta sådär med facit i hand och känna att, ja, men det var helt fel beslut. Jag kan förstå å ena sidan varför man väljer att gå ner på en fembackslinje. Sen å andra sidan, ja, i det här fallet skulle man kanske ha fortsatt att sätta press mot Brighton som inte såg helt stabila ut heller. Så att de får väl utvärdera det och gå vidare. Men nej, det här är ju... Du kan ju tänka dig själv, hade de fått med sig de 3 poängen mot Tottenham, 3 poäng här, då hade man ändå stått på 6 poäng. Då hade man helt plötsligt varit utanför de här nedflyttningsplatserna. Så att, ja, för Wolves väntade ju också 2 väldigt viktiga matcher här eftersom att man möter nedflyttningshotade lag, tänkte jag säga. Sunderland är ju inget nedflyttningshotat lag, just men nu. De är nykomling åtminstone. Mm. Så att 2 nykomlingar i rad ställs ju Wolves här inför, och det är måste-matcher, båda dem.
Ja, men det blir ju 6-poängsmatcher när det är så. Det kommer vara tajtare. Det känns som att vi kommer ha fler lag inblandade i år. Nottingham Forest ser ju på riktigt liksom skakiga ut. Burnley, West Ham kanske kan få fart på grejerna nu under Nuno, men vi såg väl inga jättetecken på det mot, nu var det ju mot Arsenal borta, så att det var ju en tuff match. Leeds, Brentford och så vidare. Det blir en riktigt spännande säsong, tror jag, om nedflyttningsplatserna.
Ja. Jag tror West Ham kommer bli bättre. Jag tror Wolves faktiskt kommer bli bättre också. Mm. Ja, då kan det ju gå hur som helst.
Sunderland har redan fått ihop 11 poäng, så att de har ju liksom en liten buffert att jobba med. Brentford vet vi inte riktigt vart, jag vet inte riktigt vart man har dem än så länge. Nej. Det har varit väldigt svajiga prestationer. Det är bara 1-0 då mot Manchester City, och det var väl bra, men man har egentligen en målchans liksom under matchen, och den segern kändes ju aldrig hotad för City heller. Och de har West Ham då i det London derbyt efter landslagsuppehållet, och ja, vi är också en 6-poängare verkligen. Då har vi en match kvar, och då hittar vi ju Bournemouth hela vägen uppe på 4:e plats just nu efter 7 spelade omgångar och 14 poäng, lika många poäng som Spurs, 1 poäng före Manchester City. Det är ett Bournemouth som satt långt inne i den här matchen mot Fulham i ösregnet fredag kväll nere på sydkusten. Men man har Antoine Semenyo, och man har Justin Kluivert, och man har riktig kvalitet i den där truppen, och då kan man vända ett 0-1 underläge hemma till, ja, 3-1 i slutändan. Alltså, Semenyos 1-1 mål är ju ett stycke konst.
Ja, alltså jag tänkte säga att det var så länge sedan den här matchen spelades att jag knappt minns, men nu minns jag, nu kommer det tillbaka till mig att slutet var väldigt händelserikt och att det var 3 väldigt fina mål också.
Ja, verkligen.
Och inklusive då Semenyos, ja, inte minst kvitteringsmålet. Sen kommer ju Bernd Leno antagligen vara riktigt besviken av att han släpper in ett avslut vid mellan benen, första stolpen. Ska han kanske inte göra det, gå mellan benen på honom, men å andra sidan tycker jag liksom att man får ge credden till Semenyo i det här fallet, för att det är ett riktigt bra avslut ur en riktigt svår vinkel. Så att, ja, även om Fulham, det är ju de som faktiskt har ledningen i den här matchen, så Bournemouth de har ett kollektiv just nu, och de här spelarna, Justin Kluivert inte minst, som ju, jag menar, hans mål var ju minst lika fint, höll jag på att säga, men det var ett riktigt snyggt skott, så att det blev Bournemouths kväll till slut. Och Fulham är ju, ja, alltså de ligger rätt så långt ner i tabellen, 14:e plats, men man är liksom inte orolig för dem heller, för man känner att de kommer plocka sina segrar, men ja, inte i det här fallet då.
Nej, och som sagt, de leder ju matchen med 20 minuter kvar ungefär, men sättet som Semenyo bara tittar kastanje i ögonen och säger hej då, och bara rundar honom på kanten där från stillastående, det är, jag tycker han spelar fotboll på en nivå som är så vansinnigt bra, och hade han inte redan valt det ghananska landslaget, så måste han ju ha varit ett alternativ för Thomas Tuchel. Men,
ja, det vet man aldrig med tanke på vilka Thomas Tuchel har utlämnat ur sin trupp nu.
Bellingham fick inte följa med.
Nej, han var inte tillräckligt bra. Adam Wharton, stackaren, som har gjort det hur bra som helst, han fick inte heller en plats.
Nej. No. Men Elliot Anderson som drog på sig en straff i slutminut och tappade poäng.
Han har ju varit bra faktiskt.
Han har varit väldigt bra för Forest, men ja. Antoine Semenyo, en av ligans absolut formstarkaste spelare i inledningen på den här säsongen, det är liksom inget snack. Bara slänga in.
2 mål och 1 assist, det är ett hyfsat facit efter en match.
två mål och en assist på en kvart ungefär.
Mm.
Så det var ruskigt imponerande. Jag vill bara kasta in att Ben Doak ju stod för framspelningen till det sista. Honom har jag inte glömt. Så är det.
Nej, jag visste inte att han hade lagt till Gannon också.
Mm. Han är Gannon Doak nu för tiden.
Jag trodde först att spelaren som kom in hette Gannon Doak. Jag var jätteförvirrad. Jag bara, vem är Gannon Doak? Innan jag fattade att jaha, det är Ben. Ja. Det är Ben Doak. Ja.
Han har brandat om sen han lämnade Liverpool, så att säga. Nu är han Gannon med hela det skotska folket. Hörde ni, vi hann inte några frågor den här måndagen. Nu är det landslagsuppehåll. Vi är tillbaks efter det förstås. Missa inte Sportbladets VM-kvalpodd. Vi hårdbevakar ju det här VM-kvalet. Nu är det ju crunch time verkligen på hemmaplan mot Schweiz på fredag. Och sen då mot Kosovo på måndag. Det är ju måste matcher hela vägen och få allting ni behöver veta från alla våra experter i Sportbladets VM-kvalpodd. Missa inte den. Och sen när landslagen har gjort sitt, ja men då är vi tillbaka härifrån igen såklart. Ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.